Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag med mig min nya kollega Emily som har börjat hos oss för... Hur länge sedan är det nu, Emily?
Jag började 1 juni, så typ nästan 2 veckor.
Nästan 2 veckor.
Ja,
men du har ju varit en väldigt högfrekvent besökare på våra bibliotek, eller hur?
Ja, det kan man lugnt säga. Och ja. Dessutom ett stort fan av podden. Har ju lyssnat på de flesta avsnitten, måste jag ju säga.
Ja.
Och nu så får jag vara med i min drömpodd. Är ja. Liksom den bästa ja. Podden för ungdomslitteratur i alla fall.
Ja, det känns enormt kul att ha dig med. Både liksom i podden och som kollega, ska jag säga. Det är som,
ja,
vi har jobbat en hel del innan. Innan du började på biblioteket, ja.
Ja.
Vi har ju valt, ska säga det, alltså vilket tema vi har valt.
Mm.
Har ni förmodligen redan sett när ni har klickat in på avsnittet. Men vi tänkte, vi tar liksom, 2 ämnesområden som det har skrivits inte så lite om, utan fruktansvärt mycket. Kärleken och döden.
Ja.
2 eviga ämnen.
Och liksom på något sätt... I alla fall mina böcker, de liksom hakar i varandra. Alltså det är ju både kärlek och döden i samma bok liksom.
För ja,
mig,
ja.
Som jag har valt.
Yes.
För jag tycker att, eller jag vet inte varför jag valde det. Jo, jag vet varför jag valde det. Men varför jag vill tipsa om en bok som heter Ord i djupaste blott. Jag bara där. Och sen försökte jag få in andra böcker. Som jag tänkte, ja, men den kan jag få in där för det temat också liksom.
Ja.
Så på den vägen är det ju.
Ja. Precis, det är, så kan det många av mina liksom, avsnittsidéer också börja. Men det är en bok man vill prata väldigt gärna om.
Ja.
Alltså, men det här är 2 väldigt breda ämnen. Så jag tänker att det var inte direkt svårt för mig att hitta 3 böcker som handlar om de här ämnena.
Nej, och det finns ju så mycket bra liksom. Och mycket bra svensk ungdomslitteratur ska jag säga. Alltså, två av mina böcker är svenska.
Ja, alla 3 mina är svenska.
Herregud.
Ja.
Men jag var tvungen att få med den här australiensiskt tema också liksom.
Ja.
För jag tycker det är så sällan man pratar om australiensisk ungdomslitteratur.
Ja, det är det ju faktiskt. Det är den närmsta jag tänker på är ju John Marston. Och han liksom är ju, de böckerna har ju några år på nacken om jag säger så.
Ja, jag kollar faktiskt upp det.
Ja.
Den släpptes på svenska 96, den första boken.
Ja, imorgon när kriget kom.
Ja, precis. Ja.
Som vi har pratat om i minst 1 avsnitt, vet jag.
Ja.
Ja.
Var säkert med, ja. Som pratade
ja. Ja, det kan ha varit jag också. Jag vet, alltså det är jag så här, jag tyckte väldigt mycket om den boken.
Ja.
Så jag läste den inte 96.
Nej, inte
jag heller. Ska vi köra igång? Jag tänker att du kan väl börja med det.
Ja, jag kan börja. Min första bok som jag vill tipsa om är Välj mig av Kristina Lindström. Den är ju, jag vet inte, kom den i höstas?
Nej, ja, den är ny i alla fall. Det är
ja. Och jag har ju läst liksom alla hennes ungdomsböcker. Alltså jag började då med den här Hälsningar från havets botten.
Ja.
Som kom till så här 2014-15. Som var en sån här bok som jag absolut inte ville läsa när jag såg den. Jag vet inte varför. Men sen så bara dök den upp i mitt flöde igen och sen har jag läst den 2 gånger.
Ja, jag
har lyssnat på den.
Ja.
Och den var så bra uppläsare, gud ja.
Ja.
Och den är ju liksom, den tog ju mig med storm då, den här boken. Anledningen till att jag läste den 2 gånger. Och det finns ju, man måste ju bara gilla den. Det är liksom en kille som vill laga en tratig tjejs själ, eller vad man ska säga.
Ja.
Och de går på stet, bara det. Man bara älskar den.
Ja.
Alltså allt som har med estet. Alltså det är så många böcker som utför sig på estetprogrammet. Jag vet inte, jag ångrar att jag inte gick estet på grund av det. Det är så tjockt samhälle. Inga böcker. Det är andra som går samhälle. Jo, faktiskt det är en av böckerna jag läst. Men men i alla fall, sen så är det ju, kom ju sen Jack. Och den var ju på samma höga nivå. Liksom han träffar en tjej som han blir kär i ett badkar på en fest. Men han har så här typ mörka hemligheter. Och kan hon liksom acceptera det han har gjort tidigare.
Ja.
Mm. Och vilken konsekvens. Sen kom väl
Finns det björkar i Sarajevo. Det är den enda av hennes böcker jag har läst faktiskt.
Va? Ja. Åh, herregud, jag hade missat. Ja, och den handlar ju mycket, det är lite mörkare bok skulle jag säga, sätt liksom.
Ja.
Det är ju liksom en andra chans att få ingå i någon slags gemenskap och ha vänner och samtidigt som det är då kärleken och kanske irritationen också till den här brossan som man måste ta hand om. Ja. Som har några funktionsnedsättningar. Ja. Fantastisk bok. Så jag hade ju så här skyhöga förväntningar när Vedmej kom. Och så handlade det om en tjej. Alltså jag bara, jag älskar att hon skriver allt om killar. Alltså så. Ja. Så bara, en tjej. Men vi läser allt om tjejer. Men ja, den handlade om Silje. Som mellan sommaren 8 och 9 har liksom drabbats av det kanske värsta tänkbara. Hennes pappa har gått bort då. Alltså han har dött i en drunkningsolycka. Det är tungt. Jättetungt. Och hon sörjer ju detta såklart. Men det som är ännu jobbigt är att hon bor då i en liten by i Västerbotten. Förresten, Västerbotten är intressant överlag. För att jag har läst sjukt många böcker om Västerbotten. Och alla känner alla. Och hon känner att folk stirrar på henne. Dels att hennes pappa har gått bort. Men också för att alla tror att det är ett självmord. För det är så här lugn sjö. Det var liksom inga, det var det var liksom kavlugnt och så var han dött. Hur har detta gått till? Ja, men det måste vara självmord. Sen när boken börjar då så är det slutet på sommaren. Hon ska komma tillbaka till skolan och hon tycker att det ska bli skönt. Hon har sin bästa kompis Mia som liksom alltid ställer upp för henne. Som, som är liksom hennes beskyddare kan man väl säga. Och så. Men såklart kan hon inte sluta tänka på att hennes pappa har gått bort, herregud. Och hon ältar ju väldigt mycket det här. Att hon inte kunde se att han mådde dåligt. Var han deprimerad? Är det hennes fel? Är det brorsans fel? Är det mammans fel? Vad är det liksom? Och sen samtidigt i allt det här då. Så börjar liksom Mia dra sig från Silje lite. Kanske i den här sorgen. Och börjar mer och mer umgås med sina danskompisar och sådana saker. Så Silje blir väldigt ensam i den här sorgen. För att mamman typ gråter bara. Säger att hon ska ta ett bad. Och sen sitter hon i badrummet och gråter. Och Silje vet liksom inte vad hon ska göra. Så alla liksom brottas med den här sorgen. Men sen i och med att vi har kärlek också här. Så är det ju en person som hon börjar bli intresserad av. En kille som heter Alvin. Och det blir liksom nästan lite som en besatthetsgrej. Kan jag väl känna att liksom rikta all den här, alla de här känslorna hon har inom sig mot någonting annat. Och han verkar väl också ha ett intresse för henne. Men kanske är det inte, vad är det han är intresserad av egentligen? Och Mia säger till Silje, du måste hålla dig från Alvin, men du vill inte säga varför. Så vi som läsare vet inte vad Mia vet om Alvin, helt enkelt.
Det där är ju, det finns många intressanta element här, känner jag.
Ja, och det som jag älskar liksom är att Lindström är så sjukt bra på att göra, alltså det känns trovärdigt. Och jag älskar de här karaktärerna, de har sina skavanker, men man älskar dem. De är inte perfekta liksom, absolut inte. Jag kommer ihåg när jag pratade om det med perfekta karaktärer. När vi pratade om jag ger dig solen. Och jag har väl en sån tendens att jag kan tycka att i svensk litteratur så är de lite mer runda. Inte så platta karaktärer. Och man liksom, man känner med dem. Alltså, sen är den här boken rolig dessutom. Alltså det är ju bara fantastiskt. Alltså, för Silje är en sån här skön, ironisk person. Och hon gör så konstiga saker. Hon säger till sin bror så att vilken klass går Alvin i? För han går på gymnasiet då. Och det gör brorsan också. Och han bara, varför vill du veta det? Ja, jag har hittat hans plånbok. För hon har då hittat hans plånbok. Så brorsan går och säger till Alvin då. Jag pratar med Alvin, men han har tagit av sin plånbok. Han har den i sitt skåp. Och Silje bara, det vet jag inte. Nej, jag har plånbok. Så hon går till gymnasieskolan. Och på något sätt går vaktmästaren öppna skåpet och snor plånbok. Det var så sjukt liksom. Det var sådana saker hela tiden. Alltså, oh my god. Man är verkligen inne där i Siljes Filip Huvud och ja, bara ja. Älskade. Mm.
Ja.
Så det var min första bok. Och alltså läsa allt av Lindström säger jag bara. Allt.
Ja. Ja. Mm. Ta det i sommar då.
Ja,
ta det på semestern. Ja. Jag håller mig kvar lite grann i skolan så här också. Jag skulle tipsa om Anna Ahlunds senaste bok då, Ganska nära sanningen. Som vi pratade om för ett tag sedan då.
Och jag bara, en djupa besvikelse.
Ja, och jag bara, det här är ju det bästa Anna har skrivit på många sätt. Och det, jag I'm sticking to it kan jag säga.
Ja.
Ni som har lyssnat på podden innan känner ju till då att vi älskar ju Anna Ahlunds böcker. Framförallt jag då som har liksom hypat om något in i helvete. Det började då med Du bara, och sen kom det ytterligare en bok
Saker ingen se.
Och sen har jag skrivit 4 lättlästa böcker som också är väldigt nya som kom ut på Hegas för ett tag sedan. Anna är då, hon är ju mästare på det här med lust och längtan. Och sysslar väldigt mycket med normkritik och så vidare. Och hon är absolut en av de bästa författarna till att skriva sexskildringar. Alltså bra sexscener. Och det är det såklart lite grann då i den här boken som heter Ganska nära sanningen också då. Inte lika uttalat ska jag säga som i de andra böckerna. Den här boken handlar om lite andra saker. Det är då en person som heter Nico. Han har då flyttat till Uppsala från sin hemstad. Han är inneboende hos sin faster som då är som är lärare på den skolan han ska börja.
Det är hen.
Japp.
Ja, hen. Ja.
Ja. Mm. Och han ska då börja gå allmän estetisk utbildning på Sibylla. Eller Billis som de säger. De kallar det för Billis den här skolan.
Den är ju med i de andra böckerna. Ja, jajamensan. Mm.
Det är så väldigt påtagligt att Anna, hon är ju då. För det första, hon älskar verkligen sitt Uppsala. Det är liksom, platsen är väldigt viktig för henne och det känns verkligen. Jag kan förstå det. Uppsala är på många sätt en fantastisk stad. Jag har bara varit där på studentorkesterfestivaler genom åren. Men man kan ju verkligen förstå det här att det är en fantastisk stad på många sätt. Och Nico, han kommer ju då in i den här klassen. Han får 2 väldigt bra kompisar. Den ena heter Beata. Och den andra, gud varför har jag tappat bort hans namn nu då? Ja, 2 kompisar i alla fall som vi snabbt blir väldigt tajt med. Och det känns väldigt otvunget, deras umgänge. De är väldigt så här sköna karaktärer. Det är Anna jättebra på, ska jag säga. Som skriver väldigt bra karaktärer.
Ja, man vill ju hänga med dem.
Ja, exakt. Och det är just det här, det är väldigt mycket vardag. Men det är på samma sätt som Johanna Lindbäck. Hon är väldigt duktig på att göra vardagen magisk.
Mm.
Det är liksom, det är aldrig tråkigt att läsa om att de går i skolan, de gör liksom vissa grejer och Nico ska ju då, de har ett projekt de ska göra. De ska jobba med keramik eller, ska göra schackpjäser.
Oh, just det, ja, jag glömt.
Och det händer ju massa annat. Han blir ju då lite intresserad av Beata och hon blir ju det av henne också då. Och det blir ju såklart lite flurror där. Mm. Som du brukar med ungdomslitteratur. Men väldigt, väldigt alltså fin, vardagsnära berättelse som jag tyckte var otroligt bra. Alltså det, på, det här kompiskapet som är mellan Nico och de andra är så fint. Det är på samma nivå som den här, vad heter den? Love, Simon. Alltså,
ja.
Samma fina relationer som verkligen är, man njuter av att läsa det. Verkligen. Ja.
Jag gillar ju också när Nico kommer hem till Beata i den här lägenheten som är bara fylld av allt möjligt.
Yep.
Det är ju bara, jag skulle bara vilja vara där och titta på allting. Jag älskar saker liksom. Mycket grejer. Men jag måste ändå få lägga till att jag var ju besviken efter min läsning.
Ja.
Alltså jag kände att jag förstår det du säger att den här vardagen alltid är så bra och så.
Mm.
Men jag kände liksom att jag satt och väntade för att någon skulle komma igång. Och sen var den bara slut.
Ja.
Så kände jag lite. Mm. Och jag skulle kunna säga ändå att det hade kunnat komma en tvåa om Nico.
Det hade ju varit gött. Får man att andra lyssnar på det avsnittet och så tar det till sig då.
Ja, skriv en tvåa så att jag kan liksom också känna samma glädje. Nej, men för jag älskar ju, ja, också hypa saker ingen ser, gjorde jag, alltså till alla jag kände, ja. Läsarna och bara du är ju sånt som typ folk har liksom,
ja, sån fruktansvärt stark debutroman, ja. Verkligen. Mm.
Ja, det var... skulle bli film också, har jag
ja, hört. de håller på att göra film på det. Du vet att Anna också är väldigt involverad i det arbetet. Så att vi hoppas att det blir film av det. Det är ju en ganska snårig process det där med att göra filmen. Vi håller tummarna.
Ja, det verkar ta väldigt lång tid.
Ja.
För vissa filmer. Ja. Ja, min andra bok, alltså, är ju också en svensk ungdomsbok. Det är ju Papperssjälar.
Ja.
Som inte så många har, eller, jag vet inte. Jag har haft jättemånga av mina tjejer på skolbiblioteket som har läst den. Ja. Den har verkligen gått liksom varm där. Mm. Och den är skriven av Emma Johansson. Och hon har ju skrivit, jag tror det är hennes debutroman. Hon har skrivit en till som kom för inte så länge sedan. Den har jag inte hunnit läsa än. Men i alla fall, den här är precis som vi vet med att det börjar efter sommaren.
Ja.
Och i prologen har vi då fått reda på att huvudpersonen Emilia, hon har sett Theresia, en skolkamrat. Blir överkörd av ett tåg.
Alltså det är riktigt fan.
Ja. Men hon har dessutom det här sett något mer vid tågrälsen. Men det får inte vi som läsare veta. Och vi får veta det väldigt sent i boken vad det är hon har sett. Och när boken börjar då, så är det efter sommaren. Emilia bär på den här hemligheten som håller på att äta upp henne. Hon berättar inte det för någon. Hon håller det liksom bara inom sig. Och den här ångesten av allt det här gör ju att hon på något sätt håller på att ätas upp helt enkelt. Hon har kvar sina kompisar så, men hon umgås typ inte med någon. Hon gör inget roligt. Hon har inte haft roligt 5 månader. För den här tågolyckan var då under våren.
Ja.
Och hon liksom straffar sig själv nästan. Vilket är det tror jag att när man läser det. Men sen jag tänker så här, hade man reagerat? Ja, jag vet inte. Men hon bär på alla fall på den här hemligheten. Och det är som en mina som håller på att explodera nästan. Liksom.
Ja.
Och när de är tillbaka till skolan då, första skoldagen, så får de reda på att på grund av det lite som har hänt med Theresia så, och allt som har varit jobbigt kring det, så ska de ha någon form av teambuilding. För det jag älskar ju gymnasieelever verkligen. Så då ska en från ettan, en från tvåan, en från trean ska liksom vara en grupp, och så ska de göra olika aktiviteter, och det ska vara varannan vecka då under hela höstterminen för att bygga starkare relationer.
Ja.
Och då hamnar Emilia, alltså det är ju det här som jag säger, hon hamnar i samma grupp som Victor, och Victor är Theresias äldre bror.
Okej.
Och hon försöker ju då till varje pris försöka då att inte, dels försöker hon få så att hon kan byta grupp. Hon går till högsta instans, rektorn. Herregud, jag kan inte vara med honom liksom. Hon klarar inte varför, men hon säger jag kan inte det.
Okej.
Eller hon säger ju så att det kommer vara så jobbigt med Theresia och hela den här biten. Men rektorn bara, men någon måste ju vara med Victor. Du kan ju vara med Victor. Och sen så försöker hon få då att Victor ska byta grupp. Men han fattar ju ingenting vad det håller hon på med den här tjejen. Och att ingen liksom reagerar så mycket på detta är ju lite konstigt. Men man kör på den då. Men det blir inte så mycket problem med den här gruppen ändå. För Victor, han vill absolut inte prata om Theresia. Det är liksom det liksom finns inte att han pratar om henne.
Nej.
Så då känner ändå Emilia, åh gud vad skönt. Sen så har Emilia bestämt sig för att hon ska göra saker. Hon kan inte förmå sig att göra saker som hon själv tycker om. Utan hon ska göra saker som Theresia gillade. Och Theresia var så här fantastisk origami. Väldigt mycket grejer. Och jag älskar det bara för att jag älskar ju det. Så hon anmälde sig till en kurs här på Folkuniversitetet. Och jag älskar ju alla kurser på Folkuniversitetet. För det är så här generation och möts och sådana där saker.
Ja.
Så hon anmälde sig till den här kursen i origami då. Och där kommer ju Victor också. Och han vill ju hedra sin syster då. Så mitt i allt det här då. Hon försöker undvika den här personen. Så kommer han och är överallt hela tiden. Och han kommer vara ännu mer en del av hennes vardag. Och de kommer liksom varandra närmare så, och blir vänner på något sätt. Och kanske är det ändå något mer.
Ja.
Och jag gillar den här boken för att jag tycker Emma Johansson lyckas verkligen med att visa den här hemligheten. Alltså en hemlighet kan äta upp en liksom. Ja. Göra, så att allting handlar om det. Att man har svårt att liksom leva det vanliga livet.
Ja.
Samtidigt som man känner så här, men kom igen, säg någonting då. Berätta. Ja. Alltså det är så här jobbigt. Jag pratade med en av dina poddeltagare Hedda om detta. Hon bara, jag hatar sånt i ungdomsböckerna om man inte bara säger någonting. Alltså vilken normal människa. Jag bara, men du är ju, alltså, det är ju faktiskt. Alltså, vissa människor, eller jag vet inte.
Det känns som en sån grej som byggs in i ganska många ungdomsromaner.
Ja.
Att det behövs någon sån grej.
Mm, så. Det är ju för att få en, liksom, en förveckling, en konflikt liksom.
Ja, såklart.
Och jag, alltså hon, Emilia kanske är lite mer introvert, vad vet jag. Och kanske, sen så är ju det här, ja, som jag har sagt, Folkuniversitetet, kurser på Folkuniversitetet, jag bara myser när de sitter där och viker. Och det är någon gammal tant som har krutrygg, som är lite förälskad i han som instruerar de lärarna. Han är lite förälskad. och liksom hur Viktor och Emilia sitter där småfnissar åt sina mästerverk när de viker. Så, och sen, ja, men som sagt, Papperssjälar, en bok som borde läsas av fler, helt enkelt.
Fantastiskt. Jag tipsar vidare här om Allt jag vet om kärlek av Katja Tillgren, som kom ut på Gilla för, det är ganska ny, den kom i år. Och det är då, det är två killar det handlar om. Det är Petter och Axel som då träffas när de går sista året, eller till och med sista terminen i gymnasiet. Och Axel är ju då kommer från ganska välordnade förhållanden och håller då på att gå teknisk utbildning, är då förmodligen på väg att bli någon sorts ingenjör, skulle då läsa på universitetet såklart. Och Petter är då föga förvånande, kommer från helt andra förhållanden. Där det finns en konflikt i bakgrunden med Petters pappa. Så att Petter och hans mamma har ju då flyttat omkring väldigt mycket för att de helt enkelt de måste komma bort från Petters pappa som är en väldigt destruktiv person. Och dessutom, som inte det skulle räcka, så är ju då Petter själv mår ju såklart inte så bra det här. Men det tränger liksom igenom hans personlighet, samtidigt som han är den här otroligt engagerade, han drar igång väldigt mycket grejer, han är liksom djupt involverad i HBTQ-rörelsen i den här stan, han anordnar demonstrationer och så vidare. Och Axel blir såklart enormt intresserad av den här Petter som är totalt olik honom. Det är ju ett klassiskt grepp. Men jag köper det i den här boken för att det är verkligen, jag vill se mer av den relationen helt enkelt. Jag läste det ju i ett svep i stort sett.
Ja, och de har,
Så att Axel kommer ju nog in i helt andra sammanhang än de han har tillhört från början. Han har liksom kompisar som han har haft under väldigt lång tid. Som han tycker väldigt mycket om. Och de har en väldigt väl fungerande relation. Men Petter kommer såklart in och ruska om. Även i de här relationerna. Och Axel är ju då såklart. Han fattar ju det. Han tänker det själv. Att det här är så totalt olikt mig. Och hur jag har agerat tidigare. Men Petter är liksom så jävla oemotståndlig. Det går inte att stå emot den här nästan. Naturkraften till karaktär då. Men han drar sig också ner i det här liksom, destruktiva beteendet som Petter uppvisar. Och det blir lite småjobbigt emellanåt.
Ja.
Minst sagt. Och väldigt mycket vardag. Vilket jag gillar att läsa i många fall. Och jag tycker att Katja Tillgren har lyckats fruktansvärt väl med den här romanen. Som är ganska kort. Den är på knappt. Den är inte ens 200 sidor och ändå säger den så pass mycket om just den här tiden när man som jag själv minns, det är 25 år sedan jag tog studenten, men jag kan ändå minnas den här känslan av förhöjd. Alltså livet var så otroligt närvarande och det var liksom uppbrottskänslor och ja, men hela tillvaron och hela världen låg liksom öppen för en. Och det blir ju såklart, de känslorna finns ju här också, men det blir lite mer komplicerat för framförallt Axel. Det då.
Mm. Ja. Jag tänker också att han har levt i det här väldigt välordnade liksom, ja, livet också. Att,
yep,
att då liksom dras ner i det här destruktivt. Han kan inte riktigt förstå det samtidigt som han vill ju vara förstående.
Ja.
Ju, för han vill ju vara där för Petter liksom.
Ja.
Ja, men det är ju några otroliga scener i den boken. Alltså som man bara...
Ja, det är det. Så att kolla in den. Den har ett extremt snyggt omslag med.
Mm.
Med det är fantastiskt vackert. Mm. Så att kolla in den, gott folk.
Kul att det kommer så här en ny bok som du tipsade om också, tycker jag.
Jajamensan. Det är kul.
Mm. Ja, mina böcker har ju några år på nacken här. Ja.
Jag ska avsluta med en gammal bok, så jag försöker balansera
ut det lite. Ja, men ibland så glömmer man ju de där liksom guldklimparna.
Ja.
Min nästa bok är ju en bok som har den jobbiga titeln Ord i djupaste blått, som jag hela tiden glömmer. Så säger jag så här, det är en bok som heter någonting med blått, med ord. Hela tiden. Och så kan jag inte aldrig komma ihåg författaren heller. Men författaren heter alltså Cass Crowley.
Ja,
det är ju känt också i den här podden att man inte kan uttala namn. Så jag tänkte att jag inte känner någon press. Och den utspelar sig då i Australien. Och senast jag läste en ungdomsbok med Australien var ju i morgon när kriget kom ju då.
Ja.
Som är en fantastisk bok på alla sätt. Så man är inte så van vid att läsa australiensisk ungdomslitteratur. Eller så har jag inte bara tänkt på att det utspelar sig i Australien. Jag vet inte riktigt.
Nej.
Jag kan inte komma på någon annan sådär på rakan. Men det är en bok där det är byte av perspektiv. Det man följer då både Rachel och Henry.
Ja.
Och på första sidan av boken så finns det då ett brev som Rachel har skrivit till Henry, där hon typ i princip förklarar sin kärlek till honom. Och detta skrev hon då för 3 år sedan.
Ja.
Och så lämnar hon det i hans föräldrars bokhandel eller antikvariat.
Ja.
Och de har sånt speciellt bibliotek, det här älskar man, det här bara älskar man. De har ett bibliotek, alltså en hylla eller så, där det står böcker som man inte får köpa. Och där folk har skrivit här i marginalen olika saker, eller stuckit in brev, men du vet sådana där, lämnat små meddelande, älskar. Och då har hon lämnat det här brevet då, men han har aldrig svarat på detta brevet. Då skulle tilläggas då att Henry, det vet ju jag då, eller läsaren vet ju det, Henry har ju aldrig hittat det här brevet. För det har mystiskt försvunnit.
Ja.
Men när boken börjar då så har Rachel flyttat. Hon flyttade då när hon, brevet lämnade hon och sen flyttade hon till en liten by vid kusten.
Ja.
Och när boken börjar så är det 1 år sedan hennes bror gick bort i en drunkningsolycka. Alltså du vet, det börjar ju bara den här otroliga smärtan. Och hon är mitt uppe i den här sorgprocessen fortfarande. Så hon är, hennes bror, det är nästan som att hon har tvillingar, för som var inte tvillingar, men det är liksom den här otroliga saknaden av en annan person, alltså en annan del av hennes kropp. Men hennes föräldrar då bestämt att hon måste därifrån. Alltså det här är inte bra att vara kvar i huset, vara kvar vid stranden och allt det där. Så de har bestämt att hon ska flytta tillbaka till Gracetown där hon bodde tidigare, där Henry bor då.
Ja.
För att hon ska bo med sin moster. Och mostern har då fixat ett jobb på sjukhuset där hon jobbar i kafeterian.
Ja.
Det här jobbet då, när Rachel kommer så finns det här jobbet inte längre. Men sen får Henrys föräldrar reda på det att Rachel är tillbaka. Och de har ju alltid älskat henne liksom. Så de fixar ett jobb då i bokhandeln. För det hör till då historien att bokhandeln ska inventeras, vad som finns där. För att Henrys mamma vill sälja. Det är jättejobbigt. Och Henry tycker det här är jättejobbigt. Samtidigt har han då blivit dumpad också av sin flickvän. Och de skulle resa jorden runt. Och hade köpt ombokningsbara biljetter. Och gud, jag får ångest bara jag tänker på pengarna. Men i alla fall, han tänker så här att han kommer bli tillsammans med henne igen. För de har så här ett sånt förhållande av på liksom. Och Henry tycker det är skitkul att Rachel är tillbaka. Det var hans typ bästa kompis. Alltså de har så tajta. Och han förstår inte varför hon är så sjukt kylig. Och hon berättar såklart inte att hennes bror är död.
Nej, nej, alltså såklart inte.
Varför ska man göra förenkla saker och ting? Jag köper den då. Alltså jag gör det. För jag älskar och sen, så då är det liksom, de börjar bli kompisar igen. Ändå. Och kanske närmar sig varandra. Men jag menar, Rachel är ju supertrasig. Av det här liksom. Med brorsan som är död och så. Och Henry är väl också trasig för att han är blivit dumpad och hela affären med bokhandeln och sådana saker. Men det som jag älskar med boken, förutom det här då, det är ju då att det finns sådana kringkaraktärer som är helt fantastiska. Rachel och Henry har två kompisar som spelar ett band. Och det här bandet verkar helt otroligt. Jag vill bara lyssna på all den musiken. För jag tycker det verkar som att jag har nog gillat att gå på den här klubben. Hänga med de här polarna. Där allting var är så skönt. Och sen så Henrys lilla syster är också ett kapitel för sig. Så man bara kan skriva en bok om henne. Hon är jätteintressant. Mycket härliga karaktärer. Och lite den här känslan när man läser amerikan. Alltså Love, Simon. John Green-böckerna. Att det är bara så här fantastiska människor. De har inte så mycket skavanker ändå.
Nej.
Jo, Henry har lite egotrippar ibland. Det är lite jobbigt. Men, och sen så är det ju den här bokhandeln som är liksom centrum. Alltså miljön hela tiden. Och där finns liksom en blå sammetsschäslong.
Ja.
Så han bara kan slänga sig och ligga där. Där sover typ Henry också om nätterna. Som jag vill också sova i den här blå sammetsgrejen. Det verkar sjukt skönt. Och sen är det mycket så här referenser till annan litteratur. Så jag känner så här, tur att jag läste 20 poäng i litteraturhistoria. Så jag vet inte hur jag läste. Nej, men alltså, lite så. Wasteland. Ja, jag har läst lite del av den. Så det är liksom... För jag vet, ni pratade om den här The Perks of Being a Wallflower. Där är det ju också så här jättemycket referenser till litteratur. Så man får så här lite ögonöppnare. Det borde jag kolla upp,
Jag gillar också sånt.
Ja, de nämner dessutom The Fault in Our Stars. Alltså förr eller senare exploderar jag. Vilket jag älskar att de nämner en ungdomsbok och inte bara till Celia. De jämnar ut det lite.
Ja, precis.
Så underbart. Ord i djupaste blått, om ni nu har glömt titeln, för det gör man. Det är mänskligt.
Ja, precis. Jag drev med, det var ganska lång titel på den boken där, Emily. Jag drev med ännu längre här nu. Är du med? Du kanske inte vet det, men döden spelar faktiskt inte handboll.
Det är ju en gammal bok,
Det är från 2012. Skriven av Linda Belander och Fredrik Persson. Och det här är en sån bok som jag har haft på min att läsa-lista jättemånga år. Så jag har tänkt hela tiden så här, den här ska jag ta sen någon gång. Liksom. Man lägger ju till så ohemult många böcker på sin att läsa-lista på Goodreads. Så att det är liksom otillständigt. Jag har över 100 böcker där. Så jag tänker, den ska jag ta. Så det är lite enkelt att hålla koll på det. Men det kändes ganska bra och jag har inte läsa den här nu. Det har gått och liksom haft den på listan så länge då. Och den är en vad ska man säga, ganska skruvad och quirky historia som handlar om Mattias. Och han är då medhjälpare till döden. Alltså döden. Som egentligen heter Göran.
Fantastiskt.
Den utspelar sig då liksom i Sverige. Och Mattias vet inte själv hur det här går till. Alltså hur fan blir man medhjälpare till döden? Han har inget minne om hur det gick till alls. Han vet i alla fall att han är medhjälpare till döden. Och döden går ju såklart omkring och tar död på folk. Det är ju liksom det som döden gör. Och när inte döden gör det, så är det Mattias som ska göra det. Och han har ju stora problem med det här.
Han ska döda folk alltså?
Ja, visst. Det handlar om det här. Det finns ju ett system här. Alltså det finns en balans i världen som döden är en del av att upprätthålla. Folk måste dö. Det är ju som vår lott i tillvaron, att vi vet det. Det är ju som så här, det enda demokratiska, sant demokratiska, att vi vet det, vi ska dö. Och då kommer uppenbarligen Mattias eller Göran och tar död på oss. Och du är det att tro på det. Och det är väldigt viktigt att man gör det. Den här balansen måste upprätthållas. Alltså, och det är Döden väldigt noga med att påpeka. Att Döden är för övrigt att göra. Han tar ett praktarsel. Han bara tycker inte om honom. Men han är också fången i det här systemet. Det är inte han som upprättat det. Så att om Mattias inte gör som han vid tillfället vill göra, så blir det ju återverkningar på det här. Alltså konsekvenser. Så att Mattias har då fått ett uppdrag. Han ska då ta det på en chef som heter Zara. Och de går ju då i samma klass. Mattias går i skolan. Han kommer in där liksom och börjar på något vänster i samma klass som Zara. Det är bara det att han vill inte ta det på Zara. Hon får honom att känna sig lite mindre miserabel. För att man ska tänka på det. Man kanske tror att men går runt och var liksom lite lima. Det är väl coolt. Nej, inte direkt. Mattias är ingen som bor. Han bor under en trappa i ett parkeringshus. Och är man ju med på att det döden så regnade alltid på oss. Han är blöt. Jättejobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Så att han gör ju inte, han skjuter ju upp det hela tiden.
Ja.
Och det leder ju då till att Döden får ju då massa extra jobb att göra. Och det blir ju problematiskt helt enkelt. För det här. Alltså han ser ju till liksom Mattias och fattar. Okej, du vill inte ta död på så här. Okej, men då får du faktiskt välja någon annan. Ta någon som har levt ett långt liv. Liksom, gå in på något ålderdomshem och ta någon där. Så att Mattias gör ju det. Det är bara det att den här gamla damen som han tänker att det händer, jag väljer henne. Hon visar sig ju som vara skittrevlig och ger ju då ytterligare mening till Mattias tillvaro. Att det blir problematiskt det här som vi förstår. Och det finns också i Mattias bakgrund liksom en ganska stor och traumatisk händelse såklart redan innan han blev med i Öppet till Döden. Alltså den är så sjukt skruvad den här boken. Ja. Det finns också en del 2 som jag då inte har läst än. Som jag ska läsa för att jag tycker att den här var liksom så här underbart quirky och liksom vad ska man säga? Det känns såklart konstruerad till viss del, men det känns ändå. Ja, men jag väljer att köpa det här helt enkelt.
Ja. För att det verkar helt underbart, tycker jag.
Ja, och Zara är ju så stört skön. Alltså, hon fattar ju också att det är något som är konstigt med Mattias. Men, ja, men hon gillar ju ändå honom. Ja. Det är liksom alla hans konstigheter och så vidare. Och hon är en fantastisk karaktär. Alltså, man tycker så mycket om henne. Och hennes pappa då som är forskare och liksom så här. Jättefint. Jättefint beskrivet. Så att snälla ni läser den här boken. Den förtjänar att få en. Vad sa du?
Vad heter 2 då? Har jag också en lång titel?
Jag tror det. Jag kan ta lite upp den här. Jag ska se vad den heter då. För att, ska vi se då. Där ska jag söka här.
Så hur kommer handbollen in i det hela?
Sara spelar ju handboll.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Det är så det är liksom. Hon är ju väldigt duktig på det där då. På att spela handboll. Ja, då ska vi se då. Ah! Och Bingo är bara för de förlorade heter del 2. Så då kom 2013. Ja.
Åh gud. Alltså ja. De här böckerna. Jag har ju hört titeln på den första. Ja. Men jag har ju också vet en sån bok som jag. Nej men den här. Alltså jag började jobba som bibliotekarie när jag är 2000. Alltså som skolbibliotekarie 2014.
Ja.
Så vissa folk är innan den tiden har jag. Ja. Alltså en del har jag ju läst såklart. Men inte så mycket. Nej. Liksom efter 2014 då har jag lite bättre koll.
Mm.
Men ja. Ja.
Så att ja. Verkligen. Jag känner att jag pushar den här lite grann så den får lite återuppliva den här nu.
Ja, vi får skylta den nere på ungdom då.
Ja, vi får göra det. Det tycker jag.
Ja.
Hörrni, det här var avsnittet, tror jag.
Ja.
Ja. Jag känner mig också nöjd. Det kommer såklart fler avsnitt under sommaren gott folk. Så att hoppas att ni har ett fint sommarlov och keep on reading them books.